Det här är en podd från Svenska Yle.
Skottland går till val i ett spännande läge. Brexit har gett drömmarna om självständighet, nytt bränsle och premiärminister Boris Johnson följer nu nervöst med om skottarna den här gången lyckas enas kring samma strävan. Om det här till och med kan bli början på slutet för hela brittiska kungariket. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med mig från London har jag Charlotta Buxton. Välkommen med till podden igen.
Tack, roligt att vara med.
Ja, du är journalist och författare och skriver bland annat för Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet om Storbritannien där du har varit bosatt redan sedan flera år. Och vi ska tala om Skottland idag. Och när jag tänker på Skottland så tänker jag genast på whisky, fotboll, Sean Connery och filmen Braveheart. Så här väldigt maskulina, patriotiska grejer kunde man säga. Hur är det med dig?
Ja, alltså det är ju en bild som de flesta engelsmän och många skottar också skulle hålla med om. Min egen relation till Skottland är ganska så här invecklad och ganska djup. Min man är skotte. Vi har ganska många vänner i Skottland och före hela pandemin så var vi ganska ofta där uppe. Och många som jag känner i Skottland så stöder skotsk självständighet, så jag har fått höra väldigt mycket om skotsk historia och Skottlands väg framåt av dem. Men min egen bild av Skottland är kanske sån att jag skulle liksom beskriva Skottland som Finland på många sätt. Om man ser Skottlands relation till England som relationen mellan Finland och Sverige. Skottland är liksom den här lillebrodern som alltid känner sig lite i underläge och kanske tittar lite avundsjukt på England ibland. Så det är den bilden jag har av Skottland.
Intressant den där jämförelsen du gjorde där mellan Skottland och Storbritannien och sen Finland och Sverige. Men jag tänkte liksom att hur stark är den där så att säga nationalkänslan, patriotismen i Skottland skulle du säga?
No, den är ju väldigt stark just nu och den har ju vuxit ganska kraftigt under de senaste 50 åren egentligen. Ända sedan Skottland upptäckte att de hade olja och sen tänkte jag att jaha, men vad ska vi göra av det här? Det här är ju väldigt bra för oss och för vår ekonomi. Det var egentligen då den moderna självständighetsrörelsen uppstod och sedan dess hade den ju bara vuxit och blivit kraftigare under slutet av 90-talet och början av 2000-talet då Skottland fick ett eget parlament. Och just nu så stödjer ju omkring hälften av skottarna självständighet. Det går lite upp och ner där. Och Brexit har ju eldat på det här ganska mycket under de senaste åren. Så att, ja, det är en stor rörelse där nu.
Hur skulle du liksom beskriva på något sätt skottarnas förhållande till brittiska kronan och den politiska ledningen i London idag? Jag menar, känner de sig på något sätt bortglömda eller nedtryckta eller hur ser den ut?
Ja, alltså skottarna ser ju sig själv som ett skilt folk helt enkelt. Eller många skottar uppfattar sig på det sättet. Och de ser Skottland som ett skilt separat land som ju faktiskt har ett eget parlament och har hand om mycket av sin egen politik. Och däremot så är det ju väldigt få skottar som tycker om Boris Johnson. Och det att han nu är premiärminister är väldigt stötande för många skottar som uppfattar honom som en lögnare och en ganska så här oetisk person som inte förstår eller bryr sig om Skottland. Alltså han är ju så väldigt engelsk också i sin framtoning och det stryker en del skottar mot hårs. Och Boris Johnson, han reser ju nästan aldrig upp till Skottland för att han vet att det inte gör den här rörelsen för liksom ett enat Storbritannien någonting gott om att han åker upp dit och liksom pratar med skottarna för att de gillar honom helt enkelt inte. Kronan är ju mer invecklat. Jag menar, många har förfäder och familjemedlemmar som antingen bor i England eller liksom många, även om skottarna ser sig själv som ett skilt folk så är ju de här länderna ändå jättesammanblandade. Och det finns ju också många i Skottland som är väldigt förtjusta i monarkin till exempel.
Mm. Jag funderar just på den här liksom debatten och diskussionen kring liksom skottans självständighet. Att domineras den liksom mer av emotionella argument eller ekonomiska argument?
Det är en emotionell fråga. Det är klart när det handlar om nationalism. Men den här moderna självständighetsrörelsen, dess ursprung kommer ju delvis från ekonomiska argument. Då Skottland faktiskt, liksom, den skotska ekonomin skulle kunna gå väldigt bra om Skottland skulle ha fått behålla alla de här oljepengarna på 70-talet och 80-talet helt själv. Men det fick ju inte Skottland, utan pengarna gick till Storbritannien. Så att det är ur sådana argument att den skotska ekonomin skulle kunna bli som Norges om de skulle ha fått behålla de här oljepengarna som den moderna självständighetsrörelsen har uppstått. Nu är det ju lite mer problematiskt eftersom oljan inte alls är lika viktig längre och de ekonomiska argumenten är ju inte särskilt starka just nu, och det skulle ju vara ganska svårt för Skottland att gå sin egen väg.
När Skottland nu går till val så står ändå just den här självständighetsfrågan igen i centrum, fast vi då talar om ett parlamentsval och inte en ny folkomröstning om självständighet. Hur liksom hänger det här ihop?
Ja, alltså Skottland har ju sitt eget parlament och skottarna röstar nu in ett nytt parlament. Och där väntas det skotska nationalpartiet SNP vinna en majoritet igen. Och SNPs största vallöfte är att de vill hålla en ny självständighetsomröstning före 2024. Så att om SNP vinner en majoritet, och vi ska också komma ihåg att alla som röstar SNP så stöder inte skotsk självständighet, de kanske bara gillar annat inom SNP. Men det skotska nationalpartiet och dess ledare Nicola Sturgeon ser ändå en seger som ett tecken på att skottarna vill bli självständiga och vill ha en ny självständighetsomröstning.
Ja, som jag har förstått det så den här SNPs ledare Nicola Sturgeon, som då har rollen som liksom Skottlands på ett sätt representant eller regeringschef i brittiska regeringen och har en hög politisk profil, så hon då försöker nu vinna då tydligen egen majoritet i parlamentet med det här valet och då på något sätt via det kunna pressa premiärminister Boris Johnson till att de ska få ordna en ny folkomröstning. Jag menar, hur sannolikt är det att det här kan lyckas och vad krävs för det?
Det hon vet är ju att om skotska parlamentet röstar för att Skottland ska hålla en ny självständighetsomröstning så kan Boris Johnson inte säga nej, utan den frågan måste då gå till den högsta domstolen i Storbritannien som avgör om Skottland får hålla en självständighetsomröstning eller inte. Så det är alltså inte då en politisk fråga, utan det blir en juridisk fråga. Det är svårt att säga exakt hur det går där. Men det verkar som att de flesta experter här i Storbritannien anser att Skottland ändå då kommer att få hålla en ny självständighetsomröstning. Och att den kan vara bindande.
Men det här kräver då att Nicola Sturgeon, liksom att hon vinner valet och får den här egna majoriteten. Jag menar, hur sannolikt är det att hon lyckas med det?
Just nu, om man får tro på mätningarna, så verkar det ganska sannolikt antingen att hon får majoritet eller att hon tillsammans med de gröna, som också är ett parti som stöder självständighet, får majoritet i det skotska parlamentet.
Men jag menar, det var ju inte så hemskt länge sedan som det var en folkomröstning i Skottland och då var det ändå en klar, var det typ 55% som röstade mot det här. Så vad är liksom argumentet för att man nu borde liksom värma upp den här frågan igen?
Det är en jättebra fråga på många sätt. Ett svar där är ju att SNP fortsätter få majoritet. Men det intressanta där är ju att Skottland väldigt länge har ett land där man nästan bara alltid röstar på ett parti. Att Labour var väldigt länge dominerande i Skottland och nästan inga annat parti fick en fot in. Men då dominerade Labour. Sen när Skottland fick ett eget parlament så blev det SNP som började ta över. Så att liksom skottarna bytt helt enkelt åsikt och SNP blev liksom ett enväldigt parti och är det fortfarande. Och det är väl kanske därför det partiets syfte är att driva igenom självständighet och majoriteten av skottarna fortsätter rösta på dem. Och därför kommer det antagligen att hållas en till självständighetsomröstning.
Men man har ju försökt det här förut och det har misslyckats. Så liksom, vad är annorlunda nu och hur liksom argumenterar man för att man ska gå igenom den här ändå rätt liksom upprivande processen igen, eftersom det här är en fråga som delar skottarnas åsikter?
Delvis handlar det ju om Brexit och att majoriteten av skottarna röstar mot Brexit. Så det har ju drivit på självständighetsfrågan.
Kan man på något sätt säga att Brexit nu har gett liksom nytt momentum för det här självständighetsdrömmarna?
Det går att säga att det är så. Men egentligen så är det en fråga som kanske aldrig försvann, och den försvann inte efter självständighetsomröstningen 2014. Och därför så lever den här frågan kvar. Och sen är det ju också så att många unga skottar stöder självständighet.
Ja, kan man se på något sätt att hur just Brexit har påverkat skotska folkets åsikt kring den här självständighetsfrågan?
Jo, alltså där är det ju som sagt komplicerat, för att en del som motsatte sig Brexit men då röstade mot skotsk självständighet, så har efter Storbritanniens utträde ur EU och alla de här komplicerade förhandlingarna och liksom de konservativa tongångarna i Westminster och anti-europeiska tongångarna som ibland hördes från Westminster, så har då bestämt sig för att nej, det här kan vi inte tolerera, nu vill vi att Skottland ska bli självständigt och kanske vi till och med vill gå med i EU igen. Men sen finns det ju andra inom den skotska självständighetsrörelsen som kanske lutar mer mot det så kallade UKIP-hållet och är lite mer socialt konservativa och så här, som också stödde Brexit. Så det är lite besvärligt för SNP, de måste liksom gå en sån här balansgång mellan att inte vara allt för kritiska mot Brexit för att inte skrämma bort de väljare som stödde Brexit.
Nu har vi ju också förstås, utöver Brexit som en sån här stor fråga, så har vi ju hela den här coronapandemin. Vilken liksom inverkan har coronakrisen haft på Skottlands liksom möjligheter att bli självständigt och på folkopinionen där?
Skottland har ju haft hand om sin egen coronastrategi, så de har ju, Skottland har liksom devolverad hälsovård och de har hand om sitt eget vaccinationsprogram, även om Skottland också har dragit nytta av att Boris Johnson var ute i ett så tidigt skede för att få vaccinet i Storbritannien. Så där skulle jag ju säga att coronakrisen har gett SNP ett lyft. Nicola Sturgeon har framstått som en väldigt kapabel och trygg ledare under krisen, och det är ju henne skottarna har vänt sig till att lyssna på, eftersom det är Skottland som har haft hand om sin egen hälsovård och bestämt själv hur de handskas med krisen.
Ja, så det här kanske har stärkt den där känslan av att Skottland är liksom ett eget land som sköter sin kris själv då.
Ja. Sen har ju andra problem skakat SNP under den här perioden. Bland annat olika skandaler kring den förra ledaren Alex Salmond. Det handlar om liksom sexuellt ofredande och sånt här. Och det har också påverkat Nicola Sturgeon och lett till olika anklagelser om att hon på sätt och vis är en enväldig härskare som har en väldigt sluten inre krets. Så det finns inte plats för några andra tongångar än liksom hennes, så här, hennes egna åsikter och hennes så kallade yes women, det här som man säger, alltså att hon bara liksom omger sig med rådgivare som säger ja till allt hon föreslår. Så att det finns andra problem uppe i Skottland, bland annat det att SNP är så enväldigt och har haft makten så länge, och att det inte riktigt verkar finnas plats för andra röster.
Mm. Hur skulle du säga då liksom att Boris Johnson och den övriga politiska ledningen i London liksom följa med nu det här valet och det nyuppvärmda självständighetsfrågan i Skottland? Jag menar, har de skäl att vara nervösa?
Absolut, och det är ju många som är nervösa i Westminster och ser det här som ett stort orosmoment under de kommande åren. Och Boris Johnson vill ju absolut inte vara premiärministern som är på plats när en 300 år gammal union går upp i rök. Och han vill ju inte att historikerna ska prata om honom som den premiärminister som var med och Skottland blev självständigt. Så det är en stor fråga för Storbritannien. Och när man tittar på mätningarna från hela Storbritannien kring frågor som skotsk självständighet, så anser bara 24% av britterna att Storbritannien inom 10 år ser ut som det gör just nu. Och det är ju inte bara skotsk självständighet som lyfts upp, utan självständighetsrörelsen i Wales går ju också framåt, och på Nordirland pratar man allt mer om en återförening med Irland och så vidare.
Just det, som man befarar att det här skulle kunna sätta igång en sån här snöbollseffekt som på sikt liksom skulle få hela brittiska kungadömet att krympa betydligt, och det är ju klart att Johnson vill inte ha det här på sin CV så att säga, men är det liksom det här mer bara en symboliskt laddad fråga av prestigeförluster vi talar om för Storbritannien, det som på något sätt står på spel här i förlängningen?
Ja, det är ganska svårt att svara på den frågan, för en prestige och en symbolförlust är ändå en verklig och stor förlust. Vad är Storbritannien utan Skottland? Hur ser det landet ut? Vad är dess nationella identitet? Blir England då en starkare nationalidentitet, och betyder det att landet spjälks upp mer och mer? de ekonomiska aspekterna är ju kanske inte lika besvärliga där, eftersom mycket pengar från England går till Skottland. Och det finns en del i England som anser, varför kan vi inte bara bli av med dem? Vi skulle ha det mycket bättre och vara rikare om vi inte behövde skicka stöd till Skottland.
Men jag menar, vad bedömer du? Hur länge tar det för liksom Skottland att frigöra sig från Storbritannien? Hur långa processer talar vi om?
Nå, om SNP nu får majoritet, vilket är troligt, så har de lovat att hålla en ny självständighetsomröstning före 2024. Det är ju frågan om det sen då blir en laglig process eller en juridisk process för att de ska få hålla den här självständighetsomröstningen. Och sen hur länge en sån process i så fall tar, det vet väl ingen. Men majoriteten av britterna tror att Storbritannien inte kommer att se ut som landet gör just nu inom 10 år.
Mm. Jag tänker så här, med färsk erfarenhet av hela den här långa, krångliga Brexit-processen som ju också blev utdragen, så kanske man inte ska förvänta sig någon sån här snabb, enkel process ifall Skottland försöker frigöra sig från Storbritannien.
Nej, alltså det är ju det där hur länge sedan förhandlingarna tar i så fall och hur de här två länderna ska skilja sig från varandra. Det är ju frågan om en flera hundra år gammal union och jättesammanlänkade system. Så vem vet hur länge det tar. Men sen å andra sidan så är det ju möjligt att det blir en gradvis process där Skottland får mer och mer självstyre hela tiden. Men sen ändå har en sån här symbolisk union. Det är en möjlighet.
Mycket står i alla fall på spel i det här valet i Skottland. Charlotta Backstam, tack för att du var med här i Nyhetspodden och öppna upp för det här. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.